här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Sur förlust med 4-3 mot Newcastle följdes upp av 1-1 mot Tottenham. På lördag väntar bortamatch mot Wolves innan det äntligen är dags för första mötet mot Leverkusen. Men vi börjar med gårdagens match. Vad säger du för?
Ja, jag tyckte det var... De började ju väldigt bra, våra kära Tottenham-spelare, och få in ett mål. Precis den starten vi absolut inte ville ha. Och jag tycker att vi är bara farliga i stort sett vid fasta situationer, hörnorna då, som slås in bra. Och där är ju Zoom effektiv och lyckas knacka in den med ryggtavlan med sin nummer 4 som målskytt där. Och jag tycker Tottenham är bättre till att börja med. Sen har vi en del perioder under matchen där jag tycker att vi spelar riktigt bra och sätter dem... under press och skapar en del chanser. Och Paquetá behöver ju bara träffa målet vid ett tillfälle där så sitter den. Och, Antonio kommer ju fri vid ett tillfälle. Jag är rätt säker på att det är offside om han sätter den, ärligt talat. Så jag hetsar inte upp mig så mycket på den. Sen sista kvarten, 20 minuterna, så tycker jag ju att Tottenham dominerar totalt. Och det ser ut ungefär som när vi mötte Arsenal borta. De spelar ju runt oss, och det är bara, som jag sa här hemma, det är bara en tidsfråga innan de lyckas få igenom en passning och ett skott så att den sitter. Men om någon konstig anledning så lyckas vi ju faktiskt hålla tätt. Och 1-1 är väl rätt så rättvist till skillnad från en av våra lyssnare om fråga som kommer sen, så tycker jag ju att en av anledningarna till att vi hamnar i det här läget, att de spelar runt som det vore powerplay i hockey, är ju att Kudus och Bowen inte jobbar ner och hjälper ytterbacken. Ytterbackarna blir för ensamma och det blir för enkelt hela tiden att utmana, och sen så skarvar den vidare till nästa man ute på kanten. Så att, men ett steg upp kanske, i varje fall jämfört med sista kvarten mot Newcastle, men... vad ska man säga, det märks ju, Alvarez saknas ju något oerhört. Det syntes inte lika tydligt i denna matchen som mot Newcastle. Sen gjorde han ju som Peter har tjatat om alltid, han bytte plats på Paquetá och Ward-Prowse. Jag tyckte den stora förändringen där var att Ward-Prowse gjorde sin bästa match på faktiskt ganska länge, ärligt talat. Han får en helt annan positioner, det är han som pressar och lyckas vinna boll emellanåt eller få stå för någon passning, och Paquetá gör ju sitt jobb oavsett om han är lite längre ner eller inte. Så att det tyckte jag Moyes gjorde bra, att han såg det och gjorde den förändringen. Jag hade haft svårare att se det och göra det, även om Peter har påmint mig många gånger. Men det är väl i stora drag det jag känner. Det var inga kontroverser, det var inga VAR-situationer, ingenting som tog upp en massa energi, utan matchen flöt väl på ganska bra. Och som sagt, ganska jämnt och rättvist tycker jag.
Jo, det speglar matchbilden ganska väl. Och som du säger, fasta situationerna var bra. Det var ju där vi skapade. Sen borde vi kanske avgjort det i slutet, men då hade ju andra sidan nickarna, de kunde gjort före det. Så, vad säger du då, Peter?
Det finns inte så mycket att tillägga tycker jag om den här matchen. Vi gör en habil insats och ja, vi spelar, vi har ju inte så mycket boll, men det är vi ju rätt så vana vid nu för tiden. Och jag tycker vi skapar mer än vad Tottenham gör, trots deras jättestora bollinnehavsfördel jämfört med oss. Men vi är inte riktigt tillräckligt kliniska i den här matchen. Chansmässigt är det nog ungefär lika, men jag tycker vi har vassare möjligheter. Och ja, jag tyckte också att vårt mittfält gjorde det bra och stod upp ordentligt i det här. Och man kan väl inte klaga allt för mycket på en backlinje heller när vi släpper in vi släppte in målet efter 4 minuter, men sen var det ju Sen gjorde de faktiskt inget mer. Jag tycker att det är värt att notera att Tottenhams vad är han heter? Madison verkar vara en jävla skitstövel. Och jag gillar inte han Johnson heller, men det var väl kanske för att han skapade mycket. Men Madison, han är Tottenhams stora as, så jag är klar där.
Och då var Richarlison inne för lite då tydligen, för att han skulle få någon utmaning av Madison. Ja. En annan sak som jag tycker är värt att nämna, det är att jag tycker det är tydligt att Kudus inte är lika effektiv på vänsterkanten som högerkanten. Jag hade velat se lite mer platsskiften mellan honom och Bowen för att förvirra.
Ja, det hade inte gjort någonting, och det hade varit mer flexibilitet däremellan.
Nej.
Eftersom ingen av dem egentligen trivs till vänster, så hade det väl varit bra om de hade fått skifta lite emellanåt.
Ja.
Mm. Skulle ju också göra det mindre förutsägbart också. Alltså, ja. Byta position och hålla och vara allmänt jobbiga skulle ju kunna vara jävligt effektivt. Ja, är det något annat ni känner att ni vill tillägga kring Tottenham-matchen, eller ska vi lägga det till handlingarna? Nästan märkligt att det inte är mer, ändå Tottenham, men det kändes nästan lite tröttsamt, alltså inte tröttsamt, men nästan lite avslaget igår.
Det man kan tillägga är väl att vi gör, om jag inte minns helt fel då, exakt noll byten i den här matchen.
Jag håller rätt.
Och det gör vi alltså när vi har 3 dygn tidigare spelat en fotbollsmatch. Jag vet inte, jag tyckte det kändes på slutet som att vi gick lite på knäna, men det kanske var något, och det, vi kommer väl till det, för det kommer någon fråga om det sen, men, och vi ska ju prata om den matchen, men det kanske var det som Moyes lärde sig efter, eller som han tyckte att han lärde sig efter förra matchen, att byten, det kan han inte hålla på med alls längre.
Och nu säger du det på ett lite skämtsamt sätt, men jag tror faktiskt att det hade med det att göra, att det blev en tavla med byterna som han faktiskt har sagt att det där blev inte bra. Och så väljer han att göra, säkerställa att han inte gör några byten, när man dessutom väldigt tydligt har gått ut och sagt att Antonio klarar inte mer än 65-70 minuter längre. Och så låter man honom ändå spela 95 eller någonting, ja, liknande.
Och det är ju också intressant. Ja, precis, 95 plus de 10 extra minuterna i första halvlek. Nej, det kanske inte det var, men det var några minuter i alla fall extra. Men det, också när han väldigt, väldigt tydligt säger till Ings med 10 minuter kvar att gör det i ordning, du ska in.
Ja.
Och sen får han stå där den här kvarten hänga i luften.
Ja. Det visar ju att Moyes inte kan almanackan heller, utan han trodde det var 1 april att han skojade med Ings där.
Precis. Ja. Nej, det är väl det.
Ja, jag håller med.
Mm. Ja, men ja, vi är inne och snuddar vid den. Hur känns han efter lördagsmatchen då?
Det känner jag mig lurad. Låst på konfekten. Jag tycker vi gör en bra match i 70 typ plus minuter. Det blir lite för mycket på hällarna i andra halvlek, men vi leder trots allt med 3-1, och vi har fortfarande, sticker vi upp och skulle kunna skapa eller göra ytterligare mål. Och sen så får de den här straffen som vänder på kuttingen fullständigt. Efter det så är vi ju helt chanslösa.
Jag tycker att i hela den matchen så ett, som jag sa innan, jag tycker det syns så tydligt att vi saknar Alvarez. Två, vi har för långt mellan lagdelarna. Det finns ingen connection mellan mittfält och försvarslinjen. Det finns ingen connection mellan mittfält och anfallslinje heller. Vi spelar som 3 olika enheter, och när de väl får in det där 2-3 målet så som du säger, det vänder på kuttingen, men sen är ju vårt försvarsspel är ju fullständigt virrigt. Det ser ut som de är mer än lovligt brusade allihopa. Det är helvirrigt, ärligt talat alltså.
Det ser ut som Newcastles de sista 10 minuterna på första halvlek och de första 10 minuterna på andra halvlek.
Ja. Nej, och det är ju, man ska ju lära sig att hålla truten. Jag satt ju hemma hos Bengt Olsson och tittade på den här matchen och räkade ju ur mig dumheter som när Philips kommer in. Bara han nu inte blir utvisad eller orsaken till en straff. Och så, sen när Harvey Barnes kommer in så säger jag, nej inte han, han gör ju alltid mål mot West Ham. Så att nej, man ska lära sig att hålla truten och inte jinxa.
Ja, vad synd att du inte ingsade istället.
Ja, precis.
Det är ju tyvärr sånt här vi fått vänja oss vid. För att, alltså, du kan diskutera om det var rätt eller inte. Men jag är ju, alltså, just den andra straffen, men jag är ju mest irriterad på Philips att han sätter sig i det läget. Och sen så, alltså vi kan ju inte hantera Harvey Barnes sen där när det väl är 3-2. Alltså han bara rinner ju igenom. Det är helt otroligt hur ihåligt försvaret där.
Men det där andra straffen som vi vill komma och gå in i detalj. Där hade vi ju faktiskt 17 lägen och slundan bollen innan. Men lyckas inte, utan det är ju jävla flipperspel in i straffområdet innan den hamnar hos Philips, ärligt talat. Och både jag och Bengt satt och skrek där över att vi inte lyckas få väck bollen. Och sen hamnar ju det där.
Ja, och det retar mig mycket mer än själva domslutet, ärligt talat.
Om jag får lyfta en sak i den här matchen som inte är de här bägge straffarna som vi kommer in på. Och det här är ju också, jag tycker vi kommer fram till Lenny Johanssons fråga som berör straffen senare. Där jag tycker att han avslutar fint genom att säga att hade det varit tvärtom, att det var West Ham som råkade ut för den här situationen, så hade han ju skrikit på straff. Och det som är intressant då, det är att vi tittar ju med våra West Ham-ögon. West Ham-supporterögon. Och jag kan ju säga då, om jag ska försöka att inte göra det. Den här Kudus 2-1-mål ska ju inte godkännas. Det är fullständigt idiotiskt att de får sätta igång spelet när han ligger skadad på marken och vill ha hjälp ifrån massörer eller läkare eller sjukgymnaster eller vad de nu skickar in. Hade det hänt mot West Ham, då hade jag varit fullständigt vansinnig. Men där får vi inte en enda kommentar, inte en enda fråga om det.
Nej, det är väl för att alla jävlar håller på och ligger och filmar och håller sig för överallt utom där de har fått sin spark. Så det är ingen som överhuvudtaget bryr sig om den. Ropar man vargen kommer tillräckligt många gånger så får man... Ropar man vargen kommer tillräckligt många gånger så får man inte det med sig. Då är det ingen som upprörs över det. Jag har inte ens reagerat på det.
Men
jag såg att de stod och tjafsade om någonting, men
de tjafsade inte, Peter. De var helt vansinniga.
Bra åt helvete.
Och det hade jag varit också. Ja, det hade jag varit också.
Jag tycker inte det har någonting att göra med andra. Men okej. Är vi på väg mot det nu snart, eller?
Ja, jag har ju som vanligt läst mina domarspalter med pensionerade domare, vad de säger om de här. Det är ju fyra situationer som de kommenterar. Den sista då är ju hans utvisning, den tycker jag är solklar. Men de säger ju liksom jag att det är fullständigt helt tokigt att han låter West Ham köra igång spelet när han behöver ha vård på planen.
Men behövde han ha vård då?
Ja, absolut.
Det behövde han. Det behövde han. De kom in och gav honom vård efteråt. Det var inte han som sprang ner och pratade med domaren sen och sa att jag låg här uppe och hade ont.
Nej, det
alltså, behövde han vård? Var det en sån, eller gjorde domaren en korrekt bedömning och sa bara upp med dig? För så kan de ju göra tills någon, om de har slagit sig i huvudet så ska det ju brytas spelet.
Men nu var ju spelet avblåst. Det där med huvudet är ju att man blåser av även när spelet pågår. Nu var ju spelet avblåst och han ligger ner. Oavsett om han är skadad eller inte så ser han skadad ut.
Men då såg han väl inte det då, domaren, eller?
Vad sa du?
Då såg han väl inte det då, domaren?
Ja, domaren står ju 2 meter ifrån honom.
Precis, och hade han sett det då så hade han ju hållit den, eller hur? Han kan ju inte, ändra sig. Alltså, ändra så blåser han igång det, eller så blåser han inte igång det. Han blåste igång det. Det är möjligt att det är värt att vara irriterad på. Det kanske det är. Du undrade varför jag inte har sagt någonting om det. Nej, jag reagerade inte på det.
Nej, men hade det varit en West Ham-spelare så kanske du hade gjort det.
Kanske. Ja, vet inte. Ja. Jag har inte sett i situationen så att jag kommer ihåg den ens.
Vad säger Jesper då?
Nej, alltså jag kan nog förstå ändå vad du menade. Jag tycker min första tanke är ju under det där att Fabio Schär har inte så jävla ont. Han ligger mest och vill få spelet fort. Han vill helt enkelt inte få igång spelet och West Ham slår igång det. Men det är klart att rent regelmässigt in i boken så ska frisparken slås från rätt ställe. Och det gör den ju absolut inte, och den slås ju direkt.
Hur långt
min första tanke
ställe är klart, slås den då?
Ja, det vet jag inte. Men det där händer hela tiden. Men min första tanke är att jävlar vad påpassligt gjort. Så ska man slå frisparkarna, så att jag sa till mig själv. Mm. Sen så, ja.
Ja, men jag menar domaren, om han nu stod 2 meter ifrån så är det ju inte så att domaren inte har sett det här. Han måste ju ha sett det, han måste ha gjort bedömningen att han behöver ingen hjälp, ingenting utifrån. Och så har han dragit igång det. Det kan vara rätt och det kan vara fel naturligtvis. Men det är ingenting som man kan gå och göra någonting åt i en, han kan ju inte kalla in VAR i en sån situation i alla fall, som tur är.
Nej.
Äntligen det är något som inte VAR kan gå in på.
Nej, och det är det som gör den här situationen unik, och det är just att spelet är avblåst. Alltså just att det är ju inte så att han blåser av för att spelaren har ramlat och tagit sig för huvudet. Så att han gör ju inte bedömningen att det är en allvarlig huvudskada, utan det är ju just att spelet är avblåst som gör den här situationen ovanlig. Annars hade det inte reflekterat det.
Det är bara dumt att jag sitter och pratar om det eftersom jag inte alls kommer ihåg situationen.
Ja, och sen säger du någonting som är intressant, Peter, när du säger nu har ju domaren gjort en bedömning. Så då kan vi ju säga det om straffarna också. Behöver vi inte diskutera dem, utan du har ju gjort en bedömning.
Han blåste ju inte på den första, den gick väl till... eller på den andra, menar jag.
Första blåste han på, men inte den andra.
Och andra blåste han inte.
Nej, precis, men den första blåste han på.
Japp.
Om jag kommer ihåg.
Så det hade han gärna fått fortsätta med. I de två så... Ja, är vi där nu eller?
Reglerna. För att göra det väldigt enkelt då. Straff nummer ett. Det som är det som gör att den blir lite kontroversiell är ju att han kommer från offside. Den gode... Vad fan heter han nu? Everton, gamla Everton-spelaren.
Gordon,
ja. Han kommer ju från offside, och så har ju då Mavropanos haft en touch emellan. Och så ska man då försöka reda ut ifall det är en ny situation eftersom Mavropanos tar bollen. Men han kommer ju fortfarande från offside där han står där första. Bollen slås från en Newcastle-spelare. Så vi bara kollar enkelt här då. Tycker ni att det är straff eller ej?
Nej, det är offside.
Ja, jag säger att det är straff.
Ni tycker bägge två att det inte är straff?
Jag tycker det är straff.
Ja, jag tycker också det är straff.
Jag tycker det utifrån att jag inte tycker att... Jag tycker att den touchen som han får på den, eller som gör inte att det blir en ny situation. De kommer ifrån varsitt. Det är ju ungefär samma sätt som straffen blir, alltså straff 1 och straff 2 vad det gäller fällningen då. Men här kommer han ifrån höger och den andra kommer ifrån, alltså han är uppenbart i blickfånget på Sofall. Sofall hade inte behövt att smälla honom över benen. Ingen av dem har dessutom bollen, utan han... Båda två är icke-bollförande i situationen.
Förseelsen säger jag inget om, men jag vet inte om jag tycker Mavropanos är på tillräckligt mycket för att det ska bedömas som en ny situation.
Jag tycker inte situationerna är så lika som du beskriver, Peter, utan jag tycker så fall är för het. Han kan avvakta lite till innan han sätter in benet eller foten på hans brist eller fot där. Men jag tycker, jag tycker det är straff. Jag tycker det blir en ny situation om Mavropanos knuffar till bollen.
Ja, och i så fall så håller jag med om att det är straff. Jag tycker själva fällningen av Tofall tycker jag inte det är något snack om.
Nej, det är det inte. Det är ju en stämpling
ja.
Snarare än en fällning.
Ja. Oh, precis.
Ja. Ja, men då, då tyckte jag och Peter det var straff och Jesper tyckte inte det var straff. Då har vi lite annorlunda på andra situationer, för där tycker väl ni att det inte är straff och jag tycker att det är straff.
Ja, jag tycker också att det är straff.
Du tycker också att det är straff?
Ja. Ja. Ja, det tycker jag. Ja.
Jag tycker inte det är straff.
Nej, och det pratade vi om på en fest vi var på tillsammans i lördags. Det jag tycker är ju att även om han sätter fram benet där så Gordon, så ska ju Philips ha kontroll över sina egna lemmar och inte sparka någon på benet när han sätter fram, även om han sätter fram det. Så jag tycker att det är en solklar straff.
Jag håller med dig. Ja. Det är min åsikt också.
Min invändning, om jag nu får min invändning då, är att om han hade satt in benet i vilken annan position som helst framför. Han sätter in benet, han kommer bakifrån. Han sätter in benet framför, låter Philips sparka honom på benet som han har satt in framför. Hade han stått med benet åt andra hållet, så smalbenet hade varit mot, så hade det varit han som hade åkt dit, för att han hade haft, att han hade fällt den andra. Alltså, han rör inte bollen. Det är han inte nära att vara. Han går in i situationen som tvåa på den bollförande. Alltså man kan ha det som obstruktion. Man skulle kunna ha det som farligt spel. Även om det är för sin egen del han gör det farligt. För han skulle kunna bli av med smalbenet. Jag tycker det är solklart att han inte äger den situationen, utan att han går in bakifrån från, i hockeyspråk, det kallas för blindside. Det går inte att gardera sig mot för Philips där, tyvärr. Sen så hade han säkert kunnat gjort det snabbare, men jag tycker inte att det ska vara straff.
Ja. Ja. Ska vi ta någon fråga?
Det är lika bra. Vi har ju två frågor på det här, så vi kan börja med den som du var inne på där uppe, Lenny Johansson.
Ja.
Jag är väldigt tveksam till straffarna vi åkte på mot Newcastle. Båda liknande situationer. Försvaren påbörjar pendelrörelsen för att rensa bort bollen, och så kommer en motståndare snett bakifrån och sticker fram en fot och självklart får en spark, vilket ju var vad det var ute efter. Jag vill vända på det och ge oss två frisparkar istället. Är jag helt fel ute, eller är det straffar enligt reglerna? Jag kan erkänna att om det varit tvärtom så hade jag ropat efter straff för blinkning.
Ja, jag håller med honom på andra då.
Och jag håller ju inte med honom heller att situationerna är liknande, för att jag tycker att så fall stämplar honom. Det är inte så att den andra sätter en fot eller ben emellan och sen sparkar så fall på honom, utan han sträcker ju fram foten lite för aggressivt och lite för långsamt, och därmed så stämplar han honom.
Så uppfattar inte jag situationen, men jag uppfattar den som han, som Lenny.
Då får du titta på den.
Ja, jag tittade på den för 10 minuter sedan. Ja. Innan vi började här.
Ja. Men så att om frågan är det enligt reglerna? Ja, då skulle jag säga att det är det, eftersom VAR och domaren tillsammans kommer fram till att det är två straffar.
Fast nu är det ju återigen bedömningar var alla de här reglerna. Så att,
men det kan inte
de
vara
gjorde
fel,
bedömningen att det var det.
Om de får lov att bedöma så kan det ju inte vara fel. För då hade de ju bedömt det på ett annat sätt.
Alltså, de kan väl också göra fel. Jag tycker du har lite höga tankar om möjligheterna för att göra fel hos de som sitter i VAR. Och de har väl gjort hundratals fel under åren här som vi har sett. Jag vet inte huruvida det här var eller inte. Men det är klart att de kan göra fel.
Men i detta fallet tycker jag att de gör rätt.
Ja, men det är en annan sak. Säg det då.
Ja, men det har jag sagt flera gånger.
Det vi kan slå fast är också att det här är en jävla gråzon. Alltså, vi är inte överens i de här situationerna. Så hur ska man kunna säga vad att
det, är
att
det finns något domare?
Nej, det är vi inte. Och vi är inte helt objektiva heller. Men jag menar bara att det finns väl en jäkla massa olika perspektiv. Och att tolka reglerna i fotboll är ju inte alltid, är inte svart och vitt.
Nej, jag menar, det är bara att läsa de här de här kolumnerna som du pratar om efter en helg, där de gamla domarna som uttalar sig ofta säger att ja, där gjorde domaren fel, där gjorde VAR fel, där hade de inte det här rätt, det beslutet tog de rätt och det tog de fel och det tog de fel. Alltså det händer ju hela tiden, så att det är ju alldeles uppenbart så att
och det är därför
det inte är
Och därför är det en bedömningssak. Alltså då har ju domaren på plats bedömt det på ett sätt, och oavsett om det är hit eller dit. Och sen så har en annan domare tittat på tv-bilder och sagt att jag hade gjort en annan bedömning, hit eller dit.
Och det... därför ska vi låta bli det här med VAR.
Ja, ja. Där är vi överens.
Absolut.
Men det betyder ju också att eftersom det är en bedömningssport och den ena domaren säger ja och den andra säger nej, eller tvärtom, så säger jag ju att det finns ingenting som säger att någon av dem har fel, utan bägge två kan ju ha rätt utifrån sin bedömning. För det finns inget vitt eller svart på massor av saker som händer i straffområdet.
Så är det ju, och så pass komplex är ju fotbollen att det sällan är svart eller vitt, och då faller ju också funktionen med VAR.
Och det är därför vi tycker att det är så jävla bra med goal line technology, för att det är svart eller vitt.
Exakt.
Ja, det har bara blivit fel en gång, va?
Ja, det var ju... Och det åkte Sheffield United ut då.
Och Aston Villa klara sig nu med det på övre halvan. Ja, ja. Ja. Marginalen är små.
Ja, precis.
Ja. Ja. Vi kan ta Pelle Olssons fråga när vi ändå är inne på situationen, så kan vi lägga den till handlingarna sen. Mm. Men han skriver, angående andra straffen mot Newcastle, om en spelare kommer bakifrån och stoppar in en fot framför dig utan att nå bollen, hur kan man få straff då? Känns som att det är där vi tappade den matchen. Normalt sett får spelaren som blir kapad frispark, i detta fallet för spelaren som gjorde fel, i alla fall i mina ögon.
Ja, jag håller med Pelle. Mm. Helt och hållet. Det är precis så jag uppfattar det också.
Och jag och Jesper har ju en annan.
Ja, precis. Men, ja. Men håller vi med Pelle om att det var där vi tappade matchen?
Ja, ja.
Absolut. Solklart.
Hade de inte fått det målet, alltså nu hade ju de mycket boll och sådär, men hade de inte fått det målet så hade de inte fått resten eller?
Nej, det var ju där de fick all sin energi ifrån.
Ja.
De hade ju egentligen nästan redan gett upp.
Ja. Oh. Ja. Det är ju så det alltid är. Två målsunderläge. Det gäller ju att få in den där jävla bollen en gång för att få lite energi.
Precis.
Innan man har fått det så är det ofta ingen energi.
Nej, men verkligen.
Och jag menar, de har ju inte haft det. Det är ju inte så att Newcastle har haft en lätt vintervår här, utan det har ju varit rätt så tungt för dem också, både med skador och med en del resultat. Så... Det var ju inte ett lag som stod på toppen av sin liksom kapacitet som vi mötte.
Nej. Och summa summarum så var det jävligt uppkäftigt. Och oavsett vad vi tycker om domsluten så kan jag i alla fall förstå att man känner sig jävligt förfördelad när det kommer liksom två straffar emot och båda klart diskuterbara. Det är klart att det är jävligt uppkäftigt. Det svider ju.
Det är jobbigt också eftersom vi mötte Aston Villa i matchen innan och fick två mål, eller var det tre bortdömda i den, eller två mål som var bortdömda och ett mål som var avblåst precis innan, som ingen förstår varför det blev avblåst. Men alltså, det är klart att det var, det har varit jävligt tungt att vara West Ham-supporter ett tag nu.
Precis.
Jag har en fråga till er om den här matchen.
Ja.
I en annan podd som jag lyssnar på, en engelsk podd, så gjorde de en jättestor grej av att, och jag tror jag vet vilken situation de pratar om, men de pratar om att Kudus blir fälld bakifrån, och i mina ögon så är det när han har dribblat ungefär som han gjorde mot Freiburg, och sen så börjar han närma sig straffområdet och sen blir han ju fälld bakifrån av en rejäl knuff i ryggen, så han borde haft en frispark där. Men i den här podden så pratar de om att detta sker inne i straffområdet och att det är så tydligt så det borde blivit straff och rött kort. Och den här situationen, det måste ju vara samma situation som jag har i minnet. Men för mig är det utanför straffområdet och det är inte ens i närheten av att vara rött kort. Eller så har jag sovit och det finns en annan situation. Men det tror jag inte att jag har gjort.
Då sov jag nog också, för jag håller nog helt och hållet med det där. För att jag vill minnas, om jag kommer ihåg rätt nu. Det är trots allt några dagar sedan nu och minnet kan spela en spratt. Men jag vill minnas att jag var förbannad över att jag inte fick frispark. Men det var inget tal om bara straff eller rött kort. Men...
Och att det hade varit ett bra läge för Ward-Prowse kände jag.
Ja, exakt.
Ja, precis. Nej, och de försökte dra upp det i en annan podd, samma personer, fast de hade en gäst då med. Men den gästen hade inte sett den här situationen överhuvudtaget och förstod inte vad de pratade om.
Mm. Peter, nej. Hur tolkade du den här situationen?
Nej, jag har inget att tillägga på den.
Nej, bra.
Nej. Jävligt surt var det i alla fall. Och, ja. Men vi får glömma och gå vidare. Och, ja, har ni något mer som ni vill tillägga om matchen eller ska vi börja blicka framåt mot Wolves?
Nu blickar vi framåt.
Mm. Hur är känslan då inför Molineux?
De har ju mycket skador också, precis som Newcastle. Men jag vet inte om det är bara en ren gissning. Men jag säger att ja, men jag känner att vi har lite flow nu här efter alla kassa vargrejer hit och dit och fram och tillbaka. Så att jag tror att vi överraskar och vinner den matchen.
Mm. Härligt.
Alltså Wolves har ju haft en ganska bra form för efter jul här, eller på det nya året, till skillnad från oss då. Men på slutet precis så har det gått lite sämre. Jag vet inte. Jag tycker att vi har spelat lite bättre de sista matcherna än vad vi gjorde dessförinnan. Så jag hoppas också att vi ska kunna göra något bra här. Även om inte vi har fått med oss så mycket resultat, så tycker jag ändå att vi har haft lite bättre spel.
Och jag känner att det hänger samman med att Antonio har kommit tillbaka och faktiskt är lite den gamla Antonio.
Ja, han har uppenbarligen fått vila lite grann. Nu ska vi bara inte spela ner honom under hans... Alltså han är ju en sån som behöver ha energin, och han behöver ha energinivåerna på rätt ställen. I höstas spelade vi slut på honom, och det gjorde vi förra året också när han fick dåliga, alltså sämre insatser. Vi måste hitta ett sätt där vi kan ge honom den speltid han behöver, men inte mer. Och det är inte genom att ta ut honom och sätta in Phillips då. Vi måste hitta på andra sätt.
Ja, visst. Och sen så måste han ju få bufflas och knuffas och komma med fart så där som han gör ibland, och då är han ju underbar som fotbollsspelare.
Ja, men den som Uffe var inne på förut när han sa att ja, men vi säger att han numera så klarar han av 65-70 minuter. Ja, det är mycket möjligt att det är där han är, men då måste vi också vi måste också hitta ett sätt att kunna vila honom efter 65-70 minuter. Vi spelar 90-100 minuter i varje match, då klarar han inte av det fysiska spelet som han, som du säger Jesper, behöver ha för att han ska vara bra. För att han är helt meningslös att ha på plan om man inte orkar spela det spelet.
Den hade ju varit kul om han någon gång hade kunnat få en frispark med sig också. För det, där tycker jag att det är helt sanslöst emellanåt när han faktiskt inte får en enda frispark med sig vid ett enda tillfälle.
Nej, det är sjukt.
Ja, det är det faktiskt. För det, jag menar, det ska inte bara handla om att att han inte lägger sig. Han ska kunna få frisparkar ändå. Och när han lägger sig så i och för sig så gör han det ofta lite teatraliskt. Och då genomskådas han ju tyvärr.
Och så känner jag att han emellanåt får frisparkar mot sig bara för att han är stor och stark och möter Jesper Nilsson i närkampen och det synd om Jesper.
Ja, exakt. Det har inte mycket att sätta emot.
Ja.
Nej, så är det. Ja, men jag känner mig också ändå positiv till matchen. Jag fegade lite på Stryktips och körde X2, men det känner mig ändå positiv. Ja, men då går vi in och tar lite frågor. Vi kan börja med Johan Gustafsson som skriver: varför backar vi hem in i eget straffområde? Orkar vi inte? Är det Mojs taktik eller är det spelarna? Jag tycker mig ofta se Mojs vifta till laget att man ska upp i planen. Och sen fyller han på med: visst borde vi ha kvar en Tony som en supersub nästa år. Vad är era tankar?
Den andra frågan är definitivt ja på. Vi ska behålla Antonio som en supersub. Den första frågan är att det här är Mojs sätt att spela fotboll. Det är inte för att spelarna inte orkar eller inte vill någonting annat, utan det är så här Mojs spelar. Och framförallt om vi leder så ska vi dra oss tillbaka. Och om Johan tycker att han ser honom stå och vifta att vi ska högre upp, så tycker han nog att vi ska vara högre upp när vi har bollen och försöka skapa målchanser och mål, men inte när vi inte har bollen. Då är han mer än nöjd när vi går ner i boxplay, som jag tycker att det är.
Ja, så är det nog. Peter, har du något att tillägga?
Alltså, nej, min tanke om Moise är ju att det är så här. Jag har också sett att han står och viftar, men jag tror inte att det handlar om att han vill att laget plötsligt ska ligga 20 meter högre upp, utan jag tror i så fall att det handlar om små justeringar som jag tror att de följer hans gameplan, men att han emellanåt naturligtvis ser att de hamnar lite för långt ifrån sina motståndare, eller att de att någon behöver kliva upp eller så. För han, jag tror inte det handlar om att han egentligen vill att de skulle ligga betydligt högre än vad de gör. Det tror jag inte.
Nej, och det, när han viftar så är det som du är inne på, Peter. Det kan vara att han tycker att det är någon position som ska vara 2-3 meter högre upp, bara för att hamna exakt där Mojs tycker att han ska vara.
Mm. Ja, det tror jag tänker ja, också.
Precis. Det är inte så att han menar ni borde, 7 man borde vara 30 meter högre upp.
Nej. Mm. Nej, det är inte en helt annan taktik han vill ha fram. Mm. Liksom.
Nej. Nej.
Ja, det vore nog att stilla bedja om. Ja, vi kan gå vidare. Johan Elofsson skriver: vad är det i vårt försvarsspel som inte fungerar? Blir vi för långa? Är vi för breda? Är vårt block, mittback 6-8, inte riktigt synkade tillsammans? Att vårt pressspel inte är tillräckligt bra är vi säkert helt överens om.
Ja, vad är det i vårt försvarsspel som inte riktigt fungerar? Jag vet inte riktigt. Mojs har ju alltid tillskrivits en förmåga att ha ett bra försvarsspel. Men jag vet ju att vi har suttit här och pratat om att vi släpper in många mål och att han inte får till det riktigt i flera av de här säsongerna, förmodligen nästan allihop som Mojs har haft. Så det är ju någonting som man inte riktigt får till. Om det handlar om att spelarna inte kan ta till sig hans önskemål, eller om att de helt enkelt är lite för dåliga individuellt, eller om det är något annat. Jag vet inte, men jag vet att när man blir så här låga som vi blir, så krävs det ju väldigt lite för att man ska göra det där lilla misstaget som gör att man ser fullständigt bortgjord ut och att det rinner igenom och blir ett enkelt mål. Lite grann som Spurs mål efter 4 minuter som bara, och så är det mål. Det ser enkelt ut och det är enkelt och det går lätt och man behöver inte göra speciellt mycket. Man behöver inte pressa för att få det där målet ens. Ja, det här är ju något som måste fixas i alla fall.
Ja, och det jag vill lägga till där då är ju att det behövs ju inte ens ett misstag när vi är så lågt ner, utan det räcker ju med faktiskt att bollen studsar på en liten tuva eller att det får en touch och flyttar sig i bollbanan så att den hamnar rätt utifrån våra motståndare istället för fel. Och så blir det en jättestor...
Precis, då är man ju så nära målet att då är det ju chans direkt.
Precis, va? Och sen tycker jag fortfarande det här att vi har ju en fullständigt magisk anfallsfyra. Det är inte många lag som har en bättre anfallsfyra än vad vi har. Men de är ju också anfallare. Och jag tycker återigen att vi är inte... Boen och Kudus hjälper inte till riktigt bakåt på det viset som ytterbackarna kräver. För vi har inte världens bästa ytterbackar defensivt. Framförallt inte Emerson då.
Men är inte det mer så i andra halvlek i matcherna än i första. Alltså ju längre matchen går, desto jag tycker att de är rätt så bra med bakåt åtminstone i början på matcherna och första kanske 60 minuterna. Men det här som du säger tycker jag syns mer i slutet på matcherna.
Kan vara så, för tittar du på sista 10-15 minuterna igår då där det är boxplay som jag kallar det, eller powerplay för Tottenham, så är det ju hela tiden så, framförallt på högerkanten, att de kommer fram och alltid har en option utanför ytterbacken när Emerson går på bollförande spelare. Och sen måste han vrida ut där, och då är den tidigare bollförande spelaren, då är han fri. Och sen så får de igång lite klapp-klapp-spel där som tur var ingenting riktigt rätt igår.
För i allmänhet skulle jag inte säga att vi är för långa, i alla fall så tätt som vi står mellan lag. Alltså,
nej,
alla spelare absolut. Sjunker ju ner i eget straffområde i princip. Så och inte för breda vi... heller då, eftersom vi tycker att vi har för mycket yta utanför.
Ja, och så behöver vi förmodligen lite bättre mittbackar ändå. Både Aguardo och Mavropanos kan ju vara bra 90% av matchen, men gör ett stort eller ett mindre misstag. Och Zuma, jag är imponerad över att han emellanåt hinner med sina motståndare med den här haltande löpstilen som han har. Så att det är ju inget snack om att vi behöver en till två mittbackar till nästa säsong.
Ja, precis. Jag tänkte precis säga det när du tog upp Mavropanos och Aguerd, att vi har ju inte haft någon supersäsong av vår kära lagkapten heller.
Nej. Precis.
Faktiskt, och det behöver vi. Vi måste ju, funkar inte andra så måste han fungera, och det har han inte gjort på den nivå som vi bör kunna kräva av honom.
Precis.
Nej, saknas lite kvalitet där helt enkelt. Så att, och bredd också för den delen. Så att, det finns lite att jobba med. Ja, vi kan gå vidare. Pertti Viljanen skriver: är det bara jag som inte ser någon riktig taktik, spelupplägg från skotten? Jag tycker mest att det handlar om att få upp bollen till det fyra offensiva och sen hoppas på att deras individuella kvaliteter lyckas åstadkomma något matnyttigt, och när det inte har bollen så backar vi hem.
Det här är ju lite det här är ungefär så som Redknapp gjorde, men han hade kanske inte riktigt samma stuns på, nu ska vi säga stuns, trots att jag precis har klagat på defensiven, men hans utgångsläge var kanske inte lika defensivt, men han hade ju också en teori om, eller en dogm om att det offensiva spelet, det behövde man liksom inte ha någon struktur och liksom träna på, utan vi bara hade bättre fotbollsspelare än de andra så slår vi dem. Och lite så är det med känner jag med Moyes också vad det gäller det offensiva. Vi har fyra stycken som vi förlitar oss på. Framförallt förlitar vi oss på tre av dem vad det gäller fotbollsspelande, och den fjärde vad det gäller att kunna forcera en a brick wall. Men ja, jag håller med Pertti att det är väldigt mycket upp med den till Paqueta, och så ska han slå en genomskärare eller lägga ut den till Kudus eller Bowen som ska driva in med den i mitten och så sätta en ifrån yttre änden av straffområdet. Det är ganska mycket så. Och så det har vi ju det tredje eller fjärde alternativet, och det är ju att vi har en hörna och att vi nickar in den. Det är ungefär de spelsätten vi har offensivt.
Ja, och
det räcker ofta eftersom vi har väldigt, väldigt bra, precis som du sa förut, Uffe. Det är väldigt, väldigt starka fyra offensiva.
Och jag skulle vilja bena ut den här frågan lite djupare då, för att är frågan, har Moise ingen taktik, så skulle jag ju säga ett, jo, det är klart att han har, klart för sig att han har en taktik. Han skickar ju inte ut 11 spelare i Premier League och har varit manager tredje flest Premier League-matcher genom alla tider utan att ha en taktik. Så att, det är klart att han har en taktik. Nästa fråga är om Pärt inte förstår. Ja, det vet jag inte. För att jag tittar på oerhört mycket Premier League-fotboll. Och jag ska inte säga att jag alltid ser vilken taktik Di Serbi har i Brighton eller i någon annan. Och sen så kan man ju vända på det och säga, när Pärt då säger, ja men det ser ut som vi mest ska få upp bollen till de fyra och ska de göra någonting individuellt. Ja, det är ju också en taktik. Att säga, öppna det till dem och så löser de det. Precis. Eller att vi ska ha en fast situation och så avgör vi det. Det är ju också en taktik.
Men ändra ordet taktik då och så sätter vi struktur. Har han en struktur på hur han vill spela i det offensiva spelet? Ser du att vi har till exempel sådana, förr hade vi prägl, alltså som var starkt präglade av att de ville ha folk som kom runt på kanterna och slog inlägg. Allardyce offensiva spel gick ut på det. Att vi skulle ha en spelare som kom, som kunde gå, kliva upp ut på kanten, inlägg, mata inlägg. Där skulle Carroll och vår kära assisterande coach Nolan komma och sätta bollarna. Här så är det mer, tycker jag. Okej, nu har vi fyra. Vi har tre stycken riktigt vassa offensiva spelare. Och så har vi Antonio. Upp med bollen till den som är starkast på bollen. Det är Paqueta. Han får sen göra som han vill med det. Det finns liksom inte, tycker jag, ingen struktur i det här. Behöver vi göra. Så här gör vi när vi ska jaga. Eller så här gör vi när vi... Däremot så har han ju en defensiv taktik. Absolut. Där, den handlar ju om att den är väldigt tydlig. Den handlar om att backa hem och fånga upp och ta emot och fånga in motståndarna. Jag tycker att det, för det är klart att, som du säger, det är klart att han har en taktik. Men jag ser kanske inte den här tydliga strukturen i anfallsspelet. Och framförallt Nej. Inte när det körs fast.
Nej, och jag tror verkligen. Jag tror verkligen att hans taktik är ju, i grunden så är det defensivt, framförallt om vi leder. Sen håller jag med om, jag tror också att hans taktik slash struktur är, ge den till Paqueta och låt hans genialitet lösa det. Och sen så tror jag ju också att de mycket tydligt pratar om att, är ni på väg att förlora bollen, känner ni att ni inte kan någonting, se till att få en hörna. Och sen så är vi duktiga på dem. Jag tror faktiskt att det är hans taktik. Eller struktur. Sen har han säkert en del andra tankar. Vi ska slå den dit för att Kudo ska komma i fart och kunna dribbla av tre man. Och han ska slå den på det viset till Bowen. För Bowen ska kunna driva med sin fart med boll för att sen kunna gå på utsida eller insida, för att det gör han oftast jävligt bra. Jag tror ju att han har sådana grejer också, men jag är inte tillräckligt skicklig för att kunna sitta och titta på en fotbollsmatch och säga
är väl hans svaghet, alltså, och som många håller emot honom, och det är väl också rätt att hålla emot honom naturligtvis. Det är ju den här oförmågan att ändra något i match.
Ja, och det håller jag med om.
Han har ju bara en struktur då.
Ja, absolut. Alltså, jag håller med om det.
Det finns liksom inget annat.
Det är en bättre formulerad kritik, tycker jag faktiskt, ärligt talat.
Som mot Newcastle till exempel. Ja. När vi nu talar om Moyes så skriver Mikael Lindén: hur tänker ledningen med att erbjuda skotten ett nytt kontrakt? Är han så mycket billigare än andra managers? Visst, det växer väl inte bra tränare på trä precis, som ligger lite under i lön än de andra topplagen. Men en liten yngre med en tydligare spelidé men också kan ändra en matchbild hade ju varit önskvärt. Är väl inte fel att säkra upp lite, backa ner till eget straffområde så fort man leder funkar uppenbarligen inte.
Om vi börjar med att han är billig, så är han ju inte det. Han är ju en av de, snarare en av de bäst betalda managers, snarare än en av de billigaste. Så att det är ju inte så att de behåller honom för att han är billig. Sen om man har blivit erbjuden ett kontrakt, om man har det liggande eller inte, det jag ger mig inte in i den diskussionen. Det här kommer att beslutas när vi ser var vi hamnar i om 2 månader. Sen säger jag ju fortfarande det jag alltid säger, att jag vill också bli av med Mojs av ett antal anledningar. Men jag vill ju också gärna vara trygg i att vi får någonting som gör det bättre. Och vi kan inte blunda för att Mojs har gjort de här åren förbannat bra om vi tittar historiskt sett. Vi kan inte blunda för det. Sen har vi ett annat problem i sommar. Det är ju att snart varenda jävla klubb i Europa behöver ny manager. Så Barcelona och Bayern München och Liverpool och hit och dit och fram och tillbaka. Var ligger vi i den näringskedjan? De som är riktigt intressanta. Nu gick ju Xabi Alonso ut och sa att han kommer att stanna dessutom i Leverkusen. Och Barcelona försöker övertala Xabi att stanna. Var är vi någonstans? Väljer de oss? Och Potter ska bli för engelsk förbundskapten istället. Och Southgate ska gå till United.
Alltså, och det var ju en jävla tur.
Ja, men var fan befinner vi oss i den här näringskedjan? Och Pochettino kommer få sparken ifrån Chelsea. Och... Nej, jag vet inte hur många bra alternativ det kommer att finnas i sommar, ärligt talat alltså.
Nej, det är där som mitt krav är på vår fotbollsledning, att de ska ha koll på det. Och ja, de ska ju hitta den här som inte redan är, alltså det finns ju naturligtvis massor med namn som inte är de självklara namnen, och det måste finnas massor med namn som inte är de här som de alltid har gått på tidigare. Gamla, trötta nollor eller alltså som har been there, done that. Den enda som har varit lyckad med det är ju Moyes. Mm. Ja, Allardyce i viss mån då, naturligtvis, för han tog upp oss och stabiliserade oss. Men sen valde de ju att gå vidare därifrån, vilket var helt rätt naturligtvis. Och det behöver vi göra nu med. Och då behöver vi ju hitta vår... Alltså, det är klart att det finns massor med intressanta namn som du och jag inte har en aning om.
Ja, och jag hörde ju idag att Sporting Lissabons tränare är ju född 84, och det var väl Nis tränare också född 84 och har ju gjort det otroligt bra. Men frågan är nu, efter, om vi säger, en sjätte, en sjunde, en fjortonde med en Europatitel, och så säger vi att vi blir 10 i år. Är vi villiga då att få in någonting som inte har varit i Premier League och som håller oss på 13-14 plats istället?
Om jag ser en utveckling i spelet, så är det definitivt villig att göra det.
Ja.
Men det är klart att får vi in en manager där det, alltså säg att vi får in någon och det ser ut som det gjorde när vi hade Avram Grant. Nej, det är klart att det inte är det jag är ute efter. Men folk måste vara jävligt dåliga på att tolka vad det är man säger, om det är där de tror att de som önskar en ny manager vill ha. Det är klart att de inte vill.
Ja. Nej, och det finns ju ett bra engelskt uttryck för det här, och det är ju be careful what you wish for. Och jag tror ju egentligen att det är så här. Sullivan är ju en försiktig general. Jag är rätt säker på att Moyes får ett nytt 2-årskontrakt och att han kommer att acceptera det. Det är min bästa gissning.
Och be careful what you wish for är ju en jävla trött. Alltså, för det betyder ju också att man inte ska sträva efter något, utan att man håller fast vid det man har tills det är för sent att göra något annat. Alltså, och det är då som man gör något åt det man har.
Jag tolkar inte det riktigt så. Jag tolkar snarare att det finns en risk i att byta också.
Det finns det naturligtvis. Det finns en risk med att inte byta med tanke på att vi har blivit, vår trupp har blivit mindre och mindre, med färre och färre spelare som används för varje säsong, trots att Moyes har handlat för mer pengar än någon annan manager vi har haft, så har vi en trupp som är idag, alltså, ja, som senast nu, byter han ju inte en enda spelare, och då har vi väl knappt några skadade just nu. Alltså, Ska vi, ska, Ska han bygga en trupp nu så får vi ju lägga in lika mycket som han har handlat för på hela sin tid, de här 4 åren, för att vi ska få till en trupp. Vi kommer ju inte ha en trupp nästa säsong heller.
Nej, det är klart vi inte kommer att ha. Sen tror jag ju att med den utvecklingen i ekonomi och pengar och allting som sker, så för varje manager som vi har nu som kommer att stanna under ett antal år, så kommer han att handla för mer pengar än vad någon någonsin har gjort. Så så kommer det ju vara.
Precis, och då hoppas jag att den tränaren har åtminstone några spelare varje säsong som han utökar sin trupp med. Alltså, ena säsongen kan han använda sig av 14 spelare, nästa säsong kan han använda sig av 16 spelare. Alltså, att man ser en utveckling istället för att ha en trupp som går ifrån att vara typ 16 spelare till att bli 14 till att bli 12. Nu är det 12 med en reservmålvakt som man...
Och så är det ju naturligtvis, och du sa väldigt bra där, för du sa antingen hoppas eller önskar, och så är det ju med oss alla. Vi hoppas ju och önskar hela tiden att vi ska hitta någon forward som ingen kände till, som helt plötsligt gör 15 mål första gången i säsongen. Och att vi
eller skaffar en som kanske gör 5 mål första säsongen, men som gör det som andra forward, och sen säsongen efter gör 8 och sen gör 11. Alltså, så vi kan se lite, vi måste börja hitta de här spelarna som kanske kostar 15 miljoner, 20 miljoner, inte bara de som kostar 45 miljoner.
Men det är ju ska... boende du pratar om just nu.
Ja, till exempel. Vi kanske skulle kunna få upp någon vänsterback ifrån det här framgångsrika juniorlaget som kan gå in och ta 10 matcher nästa säsong. Mm. Och sen kan göra 20 matcher säsongen efter det. Alltså, det är ju så vi måste se en utveckling. Det är inte bara att komma 9 i Premier League som är liksom fantastiskt. Utan vi måste hitta på, för annars så kommer vi att stå här snart och inte ha, har vi knappt ett lag nästa säsong, alltså i sommar. Nej. Det kommer att vara jättetufft att få ihop ett lag här.
Absolut.
Och en trupp och spelare som kan spela.
Och då kan jag ju tycka ur ett strategiskt perspektiv då att det är fullständigt fel att ha en managers vars kontrakt går ut om 3 månader och inte ha någonting klart, för att Moyes känner att han måste visa resultat för att kunna få en förlängning, och då innebär det att han inte sätter in den här unge vänsterbacken eller den unge mittfältaren, för att det kan vara det som hjälper eller skälper framförallt då hans egna ambitioner att få ett nytt kontrakt.
Sista året på kontraktet skulle alltid betalas av om man inte vill ha det nya eller vill förnya. Nej, men det är ett jätteproblem med utgående kontrakt. Det var så här när vi hade Allardyce också. Mm. Då låg vi 5:a tror jag vid, eller om det var 3:a till och med vid jul. Och sen så var det ju nästan fritt fall resten av året. När det blev klart att han inte skulle få ett nytt kontrakt.
Ja.
Kanske inte bara på det, men det var en bidragande orsak i alla fall.
Det är ju en prekär situation. Det går inte att ta ifrån Moyes att han har gjort det väldigt bra och sådär. Men han har ju också haft det bättre förspänt än, som du sa Peter, än någon annan manager haft tidigare. Så att då måste ju kravbilden också bli en annan. Men vi får väl se vad som kommer hända.
Alltså, han har ju ett stort problem. Han är ju svag på utvecklingen av... Alltså, vi ser ju inte de här... Det du sa Bowen, och det är väl han egentligen som kommer in i truppen någonstans underifrån och får en stor utväxling. Den fick han ju nästan direkt dessutom. Och sen har han hållit sig kvar naturligtvis. Man ska inte ta ifrån honom det. Men vi har haft svaga utvecklingar på de spelare som vi har plockat in. Vart de nu än har kommit in ifrån i allmänhet.
Fast Bowen satt mycket på bänken första halvåret.
Ja, framförallt så satt han på bänken fram till det här uppehållet som var. Sen spelade han väl egentligen varenda match efter det. Ja, du vet, vi hade det här corona-uppehållet på 2 månader i april, maj eller när det var. Innan det spelade han, så började han på bänken. Efter det så började han spela. Men han gjorde ju inte, däremot så gjorde han inte mål. Vi såg att det var en jävla bra fotbollsspelare, men han hade ju svårt att sätta den. Det började ju komma sen säsongen efter.
Precis.
Så där, han har, där händer det mycket, och det händer väldigt fort.
Ja.
Mm. Vi behöver hitta fler sådana.
Ja, definitivt. För att gå vidare. Daniel Karlsson skriver: blev lite förvånad igår, och det kanske har varit så den sista tiden, men Bowen slog hörnorna även om Ward-Prowse var på plan. Vad tror ni det är för? Det är ju en av hans specialitet. Och han har mer, men vi kan börja där.
De vill ha in, de vill ha hörnor som går in, som är inskruvade, om man säger, som anfaller målet. Så de vill ha en vänsterfot till höger och en högerfot till vänster. Och nu på slutet så har ju Bowen spelat, och inte Ward-Prowse, och då har ju Bowen slagit om hörnorna och gjort det väldigt, väldigt bra. Innan när Ward-Prowse spelade så slog han i princip alla hörnor.
Mm. Och det är helt riktig analys. Det är därför och Bowen började när Ward-Prowse inte spelade, och han slår ju faktiskt, tittar vi igår, så slår han ju minst lika bra hörnor, men det är bättre än vad Ward-Prowse gör. Det enkla svaret är helt rätt.
Ja. Daniel fortsätter: tror ni man ska vara lite orolig över att Areola ändå har varit borta en del denna säsong? Kanske bara jag som tycker han har varit borta mycket, men det känns som att Fabianski spelar mest hela tiden, även om han ska vara nummer två i år.
Jag tycker inte att han har varit borta så mycket, Areola, ärligt talat. Så att, jag ska inte säga att det bara är du, Daniel, men jag har inte den känslan spontant att Fabianski har stått hela tiden.
Fabianski har spelat 7 Premier League-matcher, och för att inte vara Premier League-målvakt, och så är det naturligtvis många matcher.
Det kan
inte stämma riktigt, för alltså, det står att han har spelat 7 matcher. Det står att det är Premier League i min app här, men Areola ska ha gjort 27 matcher i Premier League, och det kan ju inte... Ja, precis. Men hur många matcher har det varit? Eller hur många matcher har vi spelat nu, menar jag?
31.
Ja, men då kanske det stämmer då ändå. Mm, 31 har vi spelat, det stämmer. Ja, så kan det vara då. Så många matcher, det är nog inte så riktigt som Daniel säger, men det är klart att det är oroande när en målvakt har flera skador. För det har han ju haft, även om inte de har varit så långvariga. Nu var det väl ljumsken här, va?
Ja, stämmer. Nu tycker jag ju att vi har en av de bästa andra målvakter som finns i Premier League, ärligt talat. Så att...
Ja, men det är oroande om man tänker sig att vi tänker ju ändå att Areola ska vara kanske ett första val framöver, och att snart är väl ändå Fabianski på väg mot pension, även om han bara är 37.
Precis.
Så det är lite oroande att han är borta så pass, kan jag tycka. Att han är borta från skada på det sättet. Mm. Små niggles. Han hade ju någon i huvudet där också.
Ja, det hade han. Det stämmer. Men jag har inte tänkt detta som ett orosmoment än så länge. Hade det skett en grej till, man kanske hade tänkt på det. Men det är möjligt att Daniel är något på spåren.
Man ska också komma ihåg att Fabianski för några år sedan sträckte baksidan, framsidan, ljumsken eller vad det var. Ja. Och vem hade vi som andra målis då?
Jo, det hade vi Roberto.
Då var det riktigt oroande med en målvakt som... Ja, då fick vi spela med träningsplansmålvakten till slut, för att det var så dåligt på andra målvaktsplatsen.
Ja, det var en mardröm.
Men då hade Fabianski stora problem. Det har han faktiskt kommit över. Han var ju borta i ett par månader då.
Ja.
Med två. Samma skada vid åtminstone två tillfällen.
Ja, det stämmer.
Och Daniel avslutar med att skriva: tror ni en Europaplats är kört nu efter förlusten mot Newcastle med tanke på formen? Tack för ett fortsatt bra jobb med podden. Come on, you Irons.
Det tror inte jag att det är. Det är jättesvårt och jättetufft, för vi har fler matcher spelade än någon som ligger runt oss. Men till exempel då Newcastle har ingen, de har inget roligt skadeläge. Och Brighton har varit högst ojämna. Wolves jagar där bakom, men det känns inte heller som att de ska vara ett lag som blandar sig i där uppe. Jag säger inte att det är kört, men däremot så måste vi ju börja ha lite flyt och lite mer studs. Annars blir det ingenting av det, oavsett om vi spelar bra eller dåligt framöver. Vi måste ha flyt för att vi ska ta det.
Ja, och det är helt rätt det allt du säger. Sen har vi ett ganska tufft spelprogram tidvis med Chelsea borta, Liverpool hemma, City borta på de här matcherna som är kvar.
Svårt så att, blir det.
Ja, det blir det. Men det är inte kört. Absolut inte kört.
Nej. Vi får kriga om det så länge vi kan, så att säga.
Ja.
Ja, nu får vi blicka framåt lite till nästa vecka. Jesper Lindström skriver lite funderingar till podden. Vad tänker vi om Leverkusen i kvartsfinal? Jag drog först en stor suck och tänkte nej. Men efter att man satt där och funderade lite så blev jag mer och mer glad över den utmaningen som man då ändå får kalla det. Och tror faktiskt att vi kan ha en rätt bra chans. Leverkusen spelar väldigt mycket genom sina otroligt duktiga wingbacks. Vilket vi är något vana med från vissa lag i Premier League. Och jag tror nog att vi borde kunna stänga ner dem ganska bra med den fronten vi hade igår. Eftersom både Kudos och Bowen visar varje match att de gärna lägger lika stor energi på hemjobbet som på offensiven när det gäller hem och dubbla och stänga ytor eller störa bollförare. Får vi ett bra resultat nere i Tyskland så gör matcher av det hemma i London.
Ja, jag har hela tiden hävdat att jag känner att vi kommer ha en chans mot Leverkusen beroende på viktbalansen mellan de olika ligorna. Det är ju inte så att Leverkusen är lika bra som Liverpool eller Manchester City. Och sen så har vi redan varit inne flera gånger på att jag inte riktigt håller med det här att vi är så duktiga på att klara av de här wingbacksen. Så att jag kan för lite om Leverkusen men jag tror inte vi är körda. Det är huvudpoängen.
Jag tror inte heller att vi är körda, men jag tror att vår chans är ungefär lika stor som det bollinnehav vi hade i matchen mot Tottenham. Ungefär 30%.
Mm. Jag tror den är lite större än så.
Mm. Mm. En jävla härlig utmaning i alla fall.
Ja, absolut.
Det ska bli roligt.
Ja.
Mm. För att gå vidare, Isak skriver: detta tar jag upp för att det ska vara dokumenterat. Sen vi mötte Liverpool i december har jag varit helt säker på att Moyes kör mind games med Klopp för att kunna vinna en eventuell final i Europa League. Tyckte det var så otroligt konstigt med hur mycket han tyckte på att de var bättre. Detta skriker ju såklart foliehatt, men jag är typ säker. Vad tror ni om denna teori?
Förlåt,
vad heter Isak? Han?
Isak.
Vad heter han? Isak. Ja, jag levde ju i den tron, Isak. Jag har inte sett eller hört någonting som antyder detta, men det är bra att nu har vi det dokumenterat.
Det är världens bästa mindgame hade det varit i alla fall.
Ja.
Fan, ni är så jävla bra, Liverpool. Ja. Fy fan vad bra ni är. Och nu slår vi er. Ja, ja, förlåt. Jag måste få skratta lite. Det är skönt när man blir avklädd lite.
Ja,
jag känner att tack Isak.
Ja, det är rätt roligt. Men Isak, den där hatten, det känns som att du formar den ganska väl faktiskt. Men visar det sig att du har rätt så ska jag villigt ge dig det.
Take a bow.
Ja, precis. Ja, men det är bra. Man ska tänka utanför boxen ibland.
Ja, det gillar vi. Det gillar jag.
Mm. Jörgen Englin skriver: alla vet att i fotboll är det inte alltid bästa laget som vinner. Speciellt vi, för då hade ju West Ham vunnit alla titlar hela tiden. Så frågan är, vad är det som gör att vi är bäst?
Det är att vi är vi.
Ja.
Det är vi som gör oss bäst. Alltså, nu pratar jag inte om oss tre kanske, men vi som supportrar, som gör att laget är laget, så att säga. Det är åtminstone det som gör det när det går lite tyngre.
Ja, och att om vi tar vår svenska föreningen, att vi är så många som har vågat att ta ett lite svårare val än att hålla på någon av de allra största. Det tycker jag att där är vi på ett vis bäst. Precis som att de som håller på andra mindre lag också är bäst. Sen tycker jag vi är även bäst på den sammanhållning som vi lyckas här i West Ham Fans Sverige. Men jag har svårt fotbollsmässigt att säga att vi är bäst på någonting.
Nej, jag kommer ihåg.
Alltså, vi vet ju att vi är lite bättre än alla andra.
Ja, vi vet det.
Ja, vi vet det. Vad säger du, Jesper? Du spelar ju ändå.
Jo, men jag kommer ihåg att träffa en engelsman en gång och prata med en. Och så, alltså en West Ham supporter då. Och så berättade jag att ja, men min pappa höll på Man United. Det ville inte jag göra, utan det blev West Ham för mig. Och då sa han någonting till mig att ja, du hade haft fler titlar, men du hade inte haft lika roligt.
Mm. Mm. Precis.
Ja, det är väl klokt sagt.
Ja. Ja, då kan vi runda av. Sista kommentaren kommer från Pelle Olsson. Han vill tipsa om en fotbollsserie på tv, Ted Lasso. Det handlar en hel del om West Ham i säsong 3, men han tillägger också att man bör se den från första säsongen för att hänga med. Har ni sett den här serien som tydligen ska finnas på Apple Plus?
Absolut. Nej. Absolut.
Är den bra?
Den är väl värd att se. Jag hade oerhört högt ställda förväntningar eftersom alla hade sagt att det var så in i helvete bra. Och att det var så oerhört kul med att det var så mycket West Ham. Så att jag blev snarare något besviken, men det är definitivt värd att se. Den är till och med värd att se och betala Disney Plus, vad nu de tar några tior i månaden för att snabbtitta på en eller två månader och sen bryta abonnemanget.
Mm.
Så att... ja, absolut. Absolut väl att se.
Mm. Ja, tack för tipset, Pelle. Det finns säkert många som vill se det där. Det är alltid kul när West Ham nämns i medier. Eller West Ham uppmärksammas, kan vi säga. Ja, men det var frågorna det. Är det något ni vill tillägga när vi rundar av kvällens avsnitt?
Ja, jag har en fråga till Peter. Jag var ju på en mycket trevlig fest här i lördags, Peter, där du var absolut huvudperson. Mm. Och jag upptäckte ju där att det var ju flera stycken som gav dig pikar eller kommentarer om den här kände fransosen då, som du tycker om att kalla honom. Det här känner du igen, Peter, eller?
Ja, vagt.
Vagt, ja. Då har jag frågat till dig. Du blir erbjuden en middag med en gammal West Ham-spelare och du får välja mellan att tillbringa den kvällen med Payet eller med Roberto. Vilken väljer du?
Ja, jag väljer ju Roberto.
Nu gör det.
Jag måste fråga honom hur fan han lyckades ha så mycket tvål i händerna så i handskarna som han hade när, kommer ni ihåg den där han släppte
på linjen? Mm, och den där han boxade in i eget mål alltså.
Inlägg där.
Mm, han var fascinerande.
Frisparken från 37 meter ifrån han.
Precis, han var fascinerande dålig. Hur kan man vara så fascinerande dålig som du var? Och ändå sen fortfarande få ha en proffskarriär efteråt.
Ja, det är intressant alltså. Jag förstår ditt val där, Peter. Nej, men alltså, vad fan, vi var ju bra med i ligan. Fram till Fabianski blev skadad. Och då jävlar i mig blev vi ett bottenlag.
Ja.
Ju fan. Ja. Usch.
Whistmanifesten, som jag var ensam om.
Det var tre frågor på det här quizet och jag satte all min West Ham-heder i pant. Jag gick in i den och jag hade noll rätt.
Ja, det är helt otroligt alltså.
Helt misslyckat.
Vem fan gör så elaka West Ham-quiz alltså?
Precis, och hur kan man ha på varje...
som man inte kan ta i sin mun.
Samma svar på tre frågor i rad som du inte kan svara.
Ja, precis.
Ja, det var elakt.
Ja,
Ja, jag vet.
Det finns inte mycket. Mitt...
Jag har inte mycket heder kvar, jag har inte mycket stolthet kvar, men jag har tillräckligt mycket stolthet
för att fortfarande inte nämna
namn.
Vad är det?
Det har gått 7 år nu.
Ja.
Men ja.
Det känns som igår.
Kanske jag lurar dig en gång så att du bara råkar slinka ut här.
En dolkstöt i hjärtat.
Ja, ja det håller jag med om. Men jag går inte så, riktigt lika långt som du. Men ja, för fan, det var jävligt var det. Yes.
En annan sak är väl att vi väl kan avslöja att vi faktiskt spelar in en podd imorgon också med en gäst, utan att vi för den sakens skull säger att vi släpper den exakt på direkten, utan det har vi inte diskuterat, men vi spelar in en podd imorgon i varje fall.
Absolut, ett litet försenat påskägg till er som lyssnar.
Ja, och utan att säga vem det är så kan vi säga att det återigen är en engelsk gäst som ställer upp och gärna vill prata med oss.
Det ser vi fram emot.
Ja, det
skulle
bli
intressant.
Ja,
det kunde bli.
Ja. Ja. Perfekt, då har vi en lite lång cliffhanger att avsluta med, för att det blir väl ett ganska perfekt avslut där, va?
Ja.
Ja, men då säger vi så. Då har ni något att se fram emot. Och kom ihåg, klassiskt tips extra tid på lördag. Då ska Wolves få däng hemma på Molineux. Så säger vi, come on you guys, ever be blowing bubbles. Sanna med er ute, vi hörs igen. Hej då.
Tack och hej.
Hej då.